Podplay.
Så kanske du kan säga någonting om dina barnvagnar.
Oh, behöver vi det då? Jag vet.
Oh, fan, ah. Vi är ju lite gubbiga, det kan vi väl få vara. Det är som vi är liksom.
Ja, men vi försöker ju hålla igen gubbigheten.
Ja, okej, skit i den då.
Ja.
Hej och varmt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Och jag är Mattias.
Ja, hela dagen faktiskt har vi valt att göra så att jag tar Charlie-rollen.
Du tar Charlie-rollen.
Och du tar... Tycker du att vi har så tydliga roller i podden, eller?
Nej. Ja, men det... Jo, men vi är ju olika. Så av det, men jag tycker vi har inte tagit några olika roller. Ibland tycker jag att jag är så här, lite mer så här, spenderbyxorna och så. Medan du är... Nej, men det tycker jag inte. Jag tycker att vi... Det är inte några medvetna roller.
Men kan det bli olika från, i vissa avsnitt är jag lite hetsig. Ganska ofta är jag lite hetsigare. Men rätt vad det går du också igång. Så då blir det lite extra hetsig. Ja. Så får vi se hur det...
Men sen är ju så här, ekonomi är ju väldigt mycket familj. Det går ju inte att komma ifrån. Så är det ju. Ekonomi är ju liksom hushållning av pengar. Och då är det ju, har ju alltid varit, tycker jag, att vi har haft olika... För vi har barn i olika åldrar. I ju rätt många år nu. Lika många år som Primus är, så att säga. 13 år har vi haft olika liksom, perspektiv egentligen.
Ja.
Och det tror jag är sunt. Vi snackade ju veckopeng för inte så länge sedan. Och då exempelvis, då är det ju, då har vi olika perspektiv på det.
Just det. Hör du, men vi är så olika, vet inte. Du och Malin skulle komma hem och käka hos oss förra veckan.
Ja, det skulle vi.
Jag hade förberett allt och sen så blev det inställt för att ni var sjuka.
Ja.
Det kan man inte röra för. Men våra grannar tackar så mycket. De fick ju en brakmiddag.
Ja, vad trevligt, trevligt. Ja, nej, och det är jobbigt. Nej, men, det var ju bara så att min kära fru har migrän. Och det händer väldigt sällan. Men när det händer, då är det ju rullgardiner.
Det,
går liksom inte att öppna. Nej. Hon kan liksom inte öppna gardinerna hemma.
Nej.
Det liksom. Och då var det en sån dag.
Ja.
Och då kunde jag ju antingen vara en gubbe och säga, det var ju typiskt. Fan också. Eller så kunde man ju bara försöka
boka vi om en gång.
Och då fick vi direkt.
Ja, och då var det som att jag hade ju tänkt att du skulle, det sa jag i podden förut, att du skulle få äta en gång varje år, gör jag ju ostfondy i en pumpa. Jag tror att du har fått käka någon gång. Men nu fick de det helgen, så nu får du någonting annat när ni kommer över imorgon, får någonting annat.
Men det är ganska bra att försöka,
jag aldrig
för pumpan har jag ju faktiskt ätit en gång.
Och nu ska du få en vitlökspaj med en fikonsallad. Och jag har aldrig gjort den, men jag fick den från, alltså, receptet via en kock där som sa att den här är apgod.
Åh, vad gott det låter.
Så du får lite vegomat, för att jag tänker att du är ju inte vegetarian, men du är inte så mycket för kött. Nej. Och så kommer jag ihåg att det helst inte griskött också, så det var liksom...
Exakt, nej, men det är väl egentligen griskött. Annat kött äter jag. Allra helst vilt, som ingen annan i min familj riktigt vill äta. Så,
Nej.
Det är bra.
Ja. Men nu blir det vegg imorgon då.
Trevligt.
Ja, och ett glas ska vi väl få ge oss också, hoppas jag på.
Ja, det hoppas jag.
Men innan man får ha fest så måste man jobba lite också.
Ja, det ska vi göra.
Det tänker vi att vi ska göra nu.
Ja, och vi ska också göra det imorgon, för vi ska ju också ha, faktiskt, vi ska göra poddplaneringsmöte, står i min kalender, i 2 timmar.
Ja, tänkte jag idag att det var lite att ta i kanske.
Ja,
det kan vi prata
men
om
man kanske kan få ett glas under tiden.
Det tänker jag väl att det lär väl bli
så. Så man glider in, så man börjar liksom.
Ja, så är vi lite mjuka innan damen ansluter.
Exakt.
Ja, nåväl.
Fan vad gubbigt det där. Nej, då är vi lite mjuka innan damen ansluter.
Ja, men det kommer nog gå bra. Vi kan ju inte sitta och låtsas möta en och andra än de vi är.
För så är det ju.
Men ni som lyssnar, har ni något att bidra med till poddplaneringen? Några gäster ni vill ha, några ämnen ni vill ha, då är det dags att skicka in dem på charlie@gmail.com.
Och har man ett bra recept som man kan ha när man har ett poddplaneringsmöte, någon sån här härligt, om ni har något favoritrecept. Ja, vi är ingen matpodd, jag vet, men vi är jävligt matnördiga, både du och jag. Vi älskar
så
mat över nästan allt annat, skulle jag påstå. Så att då får man otroligt gärna skicka in någon sån här favoritrecept. Och får vi någon sån här riktigt smärrigt favoritrecept, så kan jag kan personligen lova att jag lagar det, tar en bild på det och kommer med recension.
Ja. Härligt, nu utmaningen
jag
är igång.
Hakan för mycket?
Nej, kör du. Det är kör. Jag lovar att jag äter.
Nu och gärna ett vintips till då för att göra.
Så är det.
Annars
får vi ringa Alex, våran poddens hus.
Har du varit på Nya Nok förresten?
Nej, jag väntar ju liksom på att du ska säga, den här kvällen är jag där, kom och häng på.
På tal om inflationen och sånt, så blir jag lite orolig när man, eller på tal om det, för att göra en övergång till det vi ska prata om nu, så är det ju, man hoppas ju att restauranger inte ska drabbas, som jag är rädd för att de kommer göra. tänker framförallt på Alex och Nook som nyligen har öppnat en, en fantastisk krog som jag tänker att våran gäst, jag ska prata om det. Men vi introducerar väl kingen av ekonomi här.
Så är det.
Rakt av. Ja. Och välkommen Arturo Arquez.
Tack så mycket.
Har du noterat att jag lärt mig säga Arturo istället
ja,
för Arturo?
Trevligt.
Ja,
tack.
Ja. Du, Nokia, om du vill äta väldigt gott. Vi har inget betalt för att säga det här.
Nej. Så
vi säger
det ändå. Tyvärr, Nokia, det här måste ni styra upp. Det börjar bli dags nu, tycker jag.
Ja, det skulle
bjuda,
man kunna
bjuda på.
Ja, nej, men det finns en restaurang som heter Nokia som var en min kvarterskrog på Söder. Mm. Väldigt extremt nära där jag bodde. Så börjar man hänga där och så blir man kompis. Och sen så här, ja, du vet ju, du har säkert någon liknande där ute i Sumpan, antar jag. Ja. Och då och sen har de slagit på stort och flyttat. Men det är så tufft inom pandemin, men sen har de verkligen gjort en stor satsning och ökat från 50 sittplatser till 250. Och nyligen slagit upp portarna och det är tre olika delar.
Ja, nu hoppas man att det går bra med tanke på att det är ju tuffa tider. Det kan man säga, köpkraften
har inte gått. Ja, precis. Så vi får hoppas det. Men vad tror du då? Hur, nu ska vi snacka inflation här.
Hur är läget? Kan vi få någon puls till det?
Ja, precis. För min värld, bara för att ha någonting att haka in på då, så tänker jag så att fan, man kommer behöva dra in här nu. Eller vi alla kommer behöva dra in. Eller de allra flesta i alla fall. 90% kanske av folket där vi får börja verkligen tänka till. Och då kanske det är de här utemåltiderna som blir drabbade. Jag vet inte. Hur illa är det egentligen?
Det är ett allvarligt läge. Det kan ingen snacka bort. Och tittar man, kan man börja med att säga att den här höga inflationen och de stigande räntorna, de gräver verkligen djupa hål i hushållens plånböcker just nu. Och beroende på vilken typ familj man tillhör, alltså om man är ensamstående eller man är ensamstående med barn eller tvåbarnsfamiljen i villa, så påverkas vi olika mycket. Man kan väl säga att i kronor räknas, så om vi pratar villaägare, de flesta bor i villa i Sverige, många barn och barnfamiljer bor i villa. Och de drabbas ju mest i kronor räknat. I genomsnitt så har man...
Varför då?
Ja, du har dels villan som kostar i uppvärmning, som kostar i ränta. Och bor man i villa har man oftast bil och det är höga bränslekostnader. Så att man drabbas hårt. Och är man en barnfamilj, ja, då är det kanske två vuxna, två barn åtminstone. Då har man ganska mycket livsmedelskostnader och så vidare. Så att i stort sett många utgifter och ganska stora.
Man täcker in alla de här tuffa delarna.
Ja, alla delar som är stora och tunga har stigit mycket i pris. Och tittar man då på runt om i landet, så skulle jag säga att någonstans mellan 4 till 6 000 kronor varje månad i förlorad köpkraft om man tillhör den här villafamiljen med två vuxna, två barn. Pratar vi om garantipensionären, så pratar vi om kanske att man har förlorat 400 kronor i månaden i köpkraft. Arbetslösa 600-700 kronor. Så att lite grann beroende på typ i hushållet, alltså vad det är för typ av hushåll, så påverkas man olika mycket. Men vi påverkas alla, mer eller mindre, negativt.
Men nu måste vi förstå detta då, för att sen vi satt igång den här podden, eller många år innan, har det varit ett sånt förbenat tjat om att vi har för låg inflation i Sverige. Vi har inte klarat inflationsmålet. Liksom, inflation har ju för de flesta som har liksom vuxit till sig de senaste 10 åren varit någon typ av ribba som höjdhopparna försöker hoppa över. Tänk om vi kunde komma upp i 2%. Tänk om vi kommer upp i 2%. Och sen har vi suttit här år efter år och pratat om att räntan är så låg därför att vi måste få fart på inflationen. Och räntan, och vi har minusränta, och så har vi konstaterat att det hjälper inte att sänka räntan. Det verkar inte som inflationen tar fart i alla fall, därför att folk köper inte en bil till, och Greta-effekten och sådana saker pratat om. Så har vi haft det nu, liksom för låg inflation en massa år. Och nu plötsligt då så verkar det som universum har ändrats, och sen bara pang, så har vi gått från att ha för låg inflation till plötsligt har vi för hög inflation. Vad är det som gör att det blev hög inflation plötsligt? Om vi börjar där, hur kunde det plötsligt bara mer eller mindre över natt gå från...
Jag förklarar det, jag ska bara säga också att den här perioden som vi har haft under ganska lång tid, eller väldigt lång tid, med låg inflation, god inkomstutveckling, lägre skatter och som grädde på moset och extremt låga räntor, har ju gjort att väldigt många hushåll har ju kunnat skaffa sig en väldigt god ekonomi med stora marginaler och stora tillgångsvärden i form av bostäder som har stigit mycket i pris och aktier. Och det har också gjort att riskaptiten har ökat, för man känner sig rik och då är man beredd att ta lite mer risk, och pengar i princip varit gratis. Och det är klart att en sån miljö föder ju liksom en syn på sparande och konsumtion som inte är så nyttigt. Istället för att liksom spara först och konsumera sen, så har det blivit tvärtom. Jag menar, tänk på det här med Klarna. Handla nu, betala sen. Liksom så, va? Det är som gjort för att det någon gång sen ska bli ett problem. Och det ser vi nu. Och det som har triggat det hela är framförallt två saker. Då. Pandemin i sig inledningsvis innebar att vi såg en konjunktur som gick rakt ner i källan. Otroligt snabbt och djupt. Men väldigt, väldigt snabbt så agerade centralbanker, men också då regeringarna runt om i världen, med en väldigt aktiv och expansiv finanspolitik. Så man öppnade plånboken.
Jag minns där som en parentes. Häng kvar vart du var nu. Men jag vill bara, för mig är, när jag tänker på pandemin, så kommer du för evigt vara i, min, i mitt minne. För att vi poddade precis när den här jäken hade tagit sluta fart. Guldbron hade precis kommit. Jag kommer ihåg att jag skulle dra ner till landet. Jag kände, jag drar nu. Det var så här att vi knappt ville ses.
Mm.
Och då kommer jag ihåg att du sa att jävlar, när vi hade stängt av micken, så sa du att fan, jag är orolig för börsen på riktigt.
Ja. Länge sedan, ja, jag är bekymrad. Och det som har hänt då är att...
Men sen, förlåt att jag avbröt då. Ja. Och då var vi nere där. Men sen så mobiliserade...
Det inte så farligt. Ja, men
som du var inne på, då mobiliserade sig.
Så nej, men då satt man igång då och började stimulera, för att inte liksom den här lågkonjunkturen skulle bli för djup och för långvarig. Och om vi tar Sverige som ett exempel då, så har ju regeringen öst ut då över 600 miljarder sen pandemin bröt ut. Och en fjärdedel har gått till hushållen, drygt en fjärdedel till företagen och resten till offentlig sektor. Och bara för att ni ska få liksom proportionerna då, BNP är drygt 5 000 miljarder och statsbudgeten är ungefär på 1 000 eller 1100 miljarder. Och 600 miljarder är väldigt, väldigt mycket om man ställer relation till det här. Så aldrig någonsin tidigare har en regering ens legat i närheten av att stimulera ekonomin så pass mycket som man har gjort.
Och då har de egentligen tryckt pengar, kan man säga.
Och då har man lånat pengar, men man har också använt de överskott som finns. För Sverige har och har haft en väldigt starka statsfinanser, och det ska vi vara glada och tacksamma för. Och det här gjorde då att konjunkturen vände och vi hade en tillväxt och fortsatt sjunkande arbetslöshet trots pandemin. Men den 24 februari så bestämde sig Putin för att invadera Ukraina. Då kom nästa smäll då.
Och det som men visst, bara för att stanna där, visst var inflationen på gång redan innan den 24? Alltså innan den 24.
Ja, det var den.
Alltså man snackar ju ändå om det, att nu kan det liksom bli lite här liksom
och då,
skakigt.
Så sent som i början på februari så sa även vår egen centralbank, nämligen Riksbanken, att inflationen är bara temporär. Eftersom inflationen begränsade sig då till olja, gas och el.
Det vill säga, det var några få saker som hade blivit dyrare.
Några få varor.
Viktiga varor, men inte allt.
Men inte
bio
allt.
Var inte dyrare, purjolök var inte dyrare, utan det var liksom,
de
energi var dyrare.
Precis.
Liksom.
Mm. Och det, vilket inte är helt ovanligt under vinterhalvåret, att det är på det sättet. Så sent som i februari så gjorde Riksbanken den bedömningen, och många ekonomer utöver dem också, att det är förmodligen temporärt. För mig var väckarklockan min granne, som är vd på ett livsmedelsbolag som säljer då en massa livsmedelsartiklar till kedjor. Axfood, Coop, Ica. Och han berättade för mig redan veckan före jul att han var helt övertygad om att livsmedelspriserna skulle upp. Och han menade på att de här höga elpriserna och oljepriserna hade indirekta effekter. Och då tog han den här ketchupflaskan som ett exempel. Då, att ja, men det är ju plast och det är ju olja och det har ju gått upp så här mycket. Transporterna har gått upp på grund av drivmedel och annat. Och då räknar han ut liksom att den här ketchupflaskan skulle behöva gå upp med några kronor för att kompensera för allt det här. Och då har vi ändå inte pratat om att tomaterna har gått upp i pris ännu. Men lantbrukarna är naturligtvis beroende av drivmedel, vatten, gödningsmedel. Och när kriget sen bröt ut i Ukraina, ryssarna är ju största liksom leverantören till lantbrukare med gödningsmedel till exempel. Det har ju tvådubblats eller tredubblats liksom i pris.
Mm.
Och sen allting annat. Då förstod vi liksom att den här inflationen, den kommer ju dra iväg ordentligt. Och det vi har sett nu sedan februari då, det är att inflationen har spridit sig till allt fler varor och tjänster. Och det har då gjort att den här inflationen då har blivit liksom mer långvarig än vad man trodde inledningsvis. Det tråkiga för hushållen var ju då att så sent, jag menar, hade vi haft en riksbank som hade flaggat för att inflationen kommer att gå upp och sprida sig till fler varor och tjänster, men fortfarande räntorna låga, passa på att binda räntan. Då hade man åtminstone fått en vägledning och en hjälp som hushåll. Så jag kan förstå många hushåll nu känner sig liksom vilseledda eller i varje fall rådlösa här. Varför har ingen sagt något? Och det här, jag blev tagen på sängen. Jag kan förstå det. Och vi själva började vilja ana redan där i februari-mars då, liksom att men inflationen kommer att stiga. Sen har vi också underskattat inflationen. Vi pratade då om att inflationen kunde gå upp till kanske 6-7%. Mm. Och nu har vi en inflationstakt på ungefär 9% och vi tror att den kanske pikar runt 10% här om någon månad eller två. Så att vi har ju också underskattat, även om vi såg lite tidigare i Riksbanken att inflationen kommer inte att gå tillbaka och det kommer dröja ett tag innan det faller tillbaka igen.
Men är det så farligt då? Om vi har haft, nu jag bara tar i lite och säger så här, i 10 år har vi haft 1% för lite.
Ja.
Om vi nu på ett år har 10% för mycket, är inte det bara så här plus minus noll? Det vi förlorar på gungorna får vi ta igen på karusellerna. Mm. Är det ens ett problem med tanke på att vi har haft för lågt och nu är vi för högt? Jag menar, fan, är ni aldrig nöjda? Kan vi inte bara, det, med tiden så vart det, nu har det ju typ blivit 2 om man lägger upp de senaste 15 åren.
Problemet med det är att en sak är själva inflation, den faktiska inflationstakten. Någonting annat som är kanske ännu viktigare, eller som är ännu viktigare, det är ju inflationsförväntningarna. Lek med tanken att du är svensk näringsliv, alltså Mattias är svensk näringsliv och Charlie, du är arbetstagarsidan.
Mm.
Och ni ska sätta er nu här snart i avtalsförhandlingar. Vad ska ni utgå ifrån? När ni ska förhandla om nya lönerna, vad ska ni förhålla er till?
Och då kommer jag ju säga, om purjolöken har blivit 10% dyrare, måste jag minst 10% i löneförhöjning för att ens känna att jag har inte fått det sämre än vad jag hade tidigare. Och vi jobbar på som fan på fabriken, vi måste väl få bättre löner.
Och vad svarar du då, Mattias?
Nej, då säger jag, nej, det borde liksom ha varit, det har ju varit alldeles för billigt alldeles för länge.
Ja, eller får du säga, då får jag höja priset på purjolök med 10 till.
Ja, exakt. Ja, men det var alltså precis. Uh-huh. Det har ju varit, så då skulle jag säga, då får vi väl liksom gå halva vägen var.
Du, han ju laser direkt, vad fort det gick i förhandling.
Nej, men då skulle jag säga, nej, men det jag skulle säga är ju precis raka motsatsen, att nej, du får inte, du får 2%. Mm. Alltså eftersom vi ska kompensera för de här åren som du...
Och du har haft en massa bra år, och sanningen är ju den, om man tittar tillbaks på oss hushåll. Vi ska heller inte glömma bort att hushållens privata konsumtion står för halva tillväxten och halva BNP. Så den privata konsumtionen är väldigt viktig för samhällsekonomin. Det här vet arbetsmarknaden.
Men vad menar du med det här? Ja, precis. Men vad menar du att vi, vart kommer vi landa då?
Jo, att tidigare så har ju Charlie då som representant för arbetstagarna, ni har ju hela tiden sagt att vårt riktmärke och vår utgångspunkt för våra löneförhandlingar är Riksbankens inflationsmål på 2%. Det är det man hela tiden har förhållit sig till. Och då har ju Charlie då gynnats av det som företrädare för arbetstagarna, eftersom inflationen har blivit lägre. Så då har ju Charlie fått mer än man annars hade fått.
Exakt.
Om ni hade utgått från 1,5% eller 1,2% inflation. Och det är klart att retoriken från näringslivet nu kommer att vara, ja, men ni har ju gynnats nu under 10-15 års tid. Och nu är ju...
Därför får ni ingen höjning.
Nej, men precis. Så jag kan ju förstå att det kan bli väldigt svåra löneförhandlingar nu då just därför att näringslivet kommer att uttrycka liksom att ja, men ni har blivit överkompenserade de senaste åren. Och det positiva med den här överkompensationen, teoretiskt sett då, det är att hushållen har ju fått en stärkt köpkraft. Och den här stärkta köpkraften har ju gått till ökad konsumtion. Och den ökade konsumtionen har ju bidragit till en stark tillväxt i svensk ekonomi. Så problemet nu då, tillbaka till din fråga kring det här med inflationen då, att i samband med pandemin så var det många företag som var tvungna att stänga ner och så produktionen liksom begränsades ju. Så tillverkning av varor och tjänster och transporter har liksom blivit lite grann om en flaskhals. Och det har blivit ännu värre nu under kriget med Ukraina. Dessutom har vi infört en massa sanktioner på varor som vi egentligen är väldigt beroende av. Och det har ju gjort det hela ännu mer besvärligt. Och det har ju drivit naturligtvis inflationen ytterligare. Och eftersom den här har kommit väldigt snabbt och väldigt kraftigt, så innebär det att vår köpkraft då faller tvärt. Och det är vi ovana vid. Och det betyder ju att vi blir rädda. Vi håller hårdare i plånboken och det minskar den privata konsumtionen. Och med allt vad det innebär för era kompisar som driver restaurang eller frisörer och allt vad det nu är, taxiföretag och så. Och det olyckliga i det här är då att de människor som har levt med små marginaler, för jag pratade ju om att de som drabbas mest i kronor räknat, de har ju oftast väldigt stora marginaler. Sån här villafamiljen med 2 inkomsttagare är jag inte bekymrad över. De kommer få prioritera bort kanske den här utlandsresan, eller åtminstone en av de 2 utlandsresor som de brukar göra med familjen. Och det kanske inte blir restaurang varje månad, utan kanske varannan månad. Men det tuffa är ju naturligtvis för ensamstående med barn, studenten, den arbetslösa och garantipensionären. Därför de har ju levt på marginalen redan innan pandemin. och innan kriget i Ukraina. Och om de förlorar 3, 4, 500 kronor, det kan ju vara skillnaden mellan att gå runt med sin ekonomi eller inte. Så de drabbas ju väldigt, väldigt hårt nu. Och även om de är 20% av befolkningen, så är det ändå en tillräckligt stor grupp. Och jag hoppas och tror att regeringen via sin finanspolitik nu kommer vara selektiv i sina stödinsatser. Och försöker då stötta de här hushållen och inte alla. För då finns ju en risk att om man försöker stötta och hjälpa alla, att det motverkar då Riksbankens ambitioner av att strama åt då genom höjning av räntan till exempel.
Men alltså nu får ju, det är så skönt att ha det här, Artur, för kan man ställa alla korkade frågor. Att om köpkraften går ner och medelklassen får liksom göra lite mindre restaurang och stänga av Disney Plus liksom, ja, bara en resa istället för två, då är ju som att efterfrågan på de sakerna minskar. Mm. Och minskar efterfrågan, då borde priserna på de sakerna gå ner, tillgång och efterfrågan. Fick man ju lära sig liksom i grundskolan. Så det skulle innebära att inflationen borde ju mer eller mindre avta automatiskt. Om vi köper 10% mindre än vad vi köpt därför att nu får vi fan snåla för upp med elräkningen, ja, men då borde de där 10% inflationen vara borta före jul liksom, därför att vi helt enkelt bara inte fläskar på med en fjällstuga längre.
Varför för tydlighetens skull bara då, vi mäter ju den allmänna prisutvecklingen med hjälp av konsumentprisindex, och sen finns det olika nivåer på konsumentprisindex. Mm. Ibland så exkluderar vi energi till exempel, och ibland så exkluderar vi också ränteeffekten, KPI fast till exempel. Så att det finns olika inflationsmått. Men vad de här inflationsmåtten försöker göra, det är mäta den allmänna prisutvecklingen, alltså pristakten. Och det räcker faktiskt med att priserna står still för att inflationstakten ska bli noll. Mm. Så priserna måste inte ner för att inflationen ska gå ner, utan det mäter ju ökningstakten jämfört med motsvarande kvartal året innan. Så viktigt att komma ihåg då är att vi tror också att inflationstakten kommer att minska. Men problemet för oss hushåll är ju att restaurangerna kommer inte sänka sitt pris, utan nu har en ny prisnivå etablerats, och den är ju 10% högre då. Och det är klart att vi har inte fått 10% mer i plånboken i form av löneförhöjning. Så att vi tappar ju då det här året 2022, och vi kommer förmodligen att tappa 2023, eftersom vi har lärt oss att om man kräver full kompensation lönemässigt för den höga inflationen, då blir det bara luft i kuvertet. Och då är risken också stor att vi kommer i en lönespiral som aldrig är bra. Mm. Och det är därför det här med ordet inflation är alltid något negativt. Man kan ju tycka så här, visst, matpriserna har gått upp 10%, men jag fick 12% i lönelyft. Men det är sällan så. Mm. Utan lönerna hänger inte med, och löneförhandlingarna kommer alltid i efterhand också. Mm. Så att 2023 är ett förlorat år. Eller 2022 är ett förlorat år. Och sannolikt också 2023.
Vad menar du med förlorat år?
Ja, att inflationen har gått upp, priserna har gått upp 10%, men lönerna har gått upp kanske för löntagarna någonstans mellan 2-3% för garanterna, och pensionärerna 2,5%.
Ja, så vi har lite mindre köpkraft.
I år har vi en mindre köpkraft, och risken är att det blir mindre även 2023.
Ja, men kan vi inte få leva
men
med det?
Men ett exempel då, är inte det liksom sunt ändå? Att det kommer ju ändå, fjällstugorna kommer, men du tror inte att de kommer gå ner alltså?
Jo, det finns vissa saker som jag tror kommer gå ner. Jag tror inte att taxibolagen sänker sin taxa liksom. Jag tror inte att frisören sänker sina priser. Jag tror inte restaurangerna sänker sina priser. Jag tror inte heller att livsmedelskedjorna sänker sina priser. Färskvaror, ja, för det är rätt volatila priser. Purjolöken till exempel är 40% billigare nu än vad den brukar vara. Morötter tror jag är faktiskt 11% lägre. Men sen har ju mycket annat gått upp då, andra sidan. Så att vissa varor, absolut. Men generellt
sett... Och där hänger de med, menar du? På färskvaror så måste man hänga med.
Ja, alltså det är ju mycket volatilare priser.
Det vill säga, de står ju ruttna om man inte blir av med dem. Så de måste ju bli av med det.
Och har skörden varit bra, så är ju skörden bra. Så då är tillgången god och så. Mm. Men om vi pratar om... Och samma sak med olja och drivmedel och sådär. Det kan ju fluktuera då. Och elpriset, samma sak. Men om vi pratar om kläder, mat och skor och sådana saker, restaurangbesök, då tror jag att priserna där är lite mer trögrörliga. Så jag tror inte liksom att priserna kommer komma ner. Däremot så kanske de, och det har man ju pratat om nu, att många företag kanske har passat på nu när medvetenheten kring inflationen är hög bland hushållen, och inflationen har varit låg under många år. Då har säkert en del företag passat på. Men
när IKEA börjar ta mer betalt för korven,
ja, men precis,
va? Liksom, då
kan vi också passa på då. Ja. Men om man tittar på hur inflationen på producentpriser, så har de stigit mycket mer än för konsumentpriser. Så det är långt ifrån alla företag som faktiskt har kompenserat sig. Mm. Så att det är fel att tro att företagen är jättegiriga här nu och utnyttjar situationen och höjer priserna mer än vad som kan motiveras. Det finns säkert ett och annat företag som har gjort det. Det finns säkert
en annan bransch. Konkursen ökar ju dramatiskt.
Konkursen ökar nu. Och tittar man i Storbritannien har ökat dramatiskt. Mm. Så att, absolut. Men jag tror generellt sett så har många företag ändå känt att man har inte kunnat liksom föra vidare de här kostnadsökningarna. Ta lantbrukarna till exempel. De har ju fått enorma kostnadsökningar. Mm. Och även om livsmedelspriserna har gått upp en massa så har ju lantbrukarna är mycket tuffare ekonomiskt idag än vad man hade för ett år sedan.
Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du privata affärer? Gör du mycket privata affärer?
Ja, men jag gör väl privata affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är privata affärer, där det liksom är, det är börs och det är fonder och det är alla, det är ju sådana saker som... jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska ju också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss.
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänner att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnade 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra. Mm. Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa. Mm. Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå. Mm. Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt. Men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för två månader, utan för tre månader. Och då får du allt digitalt material på privataffärer.se. Nu säger jag Privata Affärer, men det fattar jag med när det är .se att det är...
Ja, men det man gör affärer. Ja, men det är ju så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget ä alltså. Nej. Utan ett ä utan prickar blir ju ett a.
Privataaffarer.se
/.
Snedstreck säger du, jag säger slash.
Ja, snedstreck ekonomi.
Ja.
Privataaffarer.se/ekonomi.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland. Mm. Och det kan ju jag ju göra med gott samvete eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när ska jag få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe?
Jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
Då hade jag kunnat visa dig att här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men det får bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, du är gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av. Mm. Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast, för vad finns där?
Där har vi ett fasträntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det är
inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst.
Jo, det blir tufft på alla håll. Jag kan dra ett exempel som man kanske inte tänker på, men en av mina klienter som har varit ute på lite turné nu och har fått lite förfrågningar till julen. Så det är ofta mycket julkonserter och sådana saker.
Det är någon som lirar något instrument, pratar väl, sjunger
något? Ja, precis. En artist helt enkelt, en musiker. Mm. Som då har fått ett erbjudande av att åka till Gotland, tror jag det var, och göra en julkonsert där man har kört i någon slags lada som man gör jättemysig och i lite julmarknad och grejer och sådär. Och då så finns det ett pris där. Vi jobbar ju med ett produktionsbolag som har levererat artister dit alltid, som man vet ungefär. Här ligger ett sånt alltså, pris. Det beror ju också på hur stort det är och hur mycket intäkter man har och sådär. Mm. Men då bad den här arrangören om att är det nu, för att förra året efter förra årets julkonsert så insåg man att elräkningen hade ökat med 25 000. Mm. För honom där och då. Och han sa att antingen så får ni gå med på att vi kan göra en procentuell grej, eller så ställer jag in och sen lovar jag att artisten får komma i sommar istället. För då har man inte de här grejerna. Mm. Men man inte tänker på bara hur mycket el som går åt till ljussättning på en scen. Ja. Och lite mer uppvärmning av en sån kanske ganska kall lokal. Mm. Men att det då kunde, för att som han hade räknat på, det kunde vara någonstans mellan 70 och 100 000 i ökning för en sån helg liksom, för en sån.
Och, vet, och då ska artisten leva med 25 000 mindre trots att det kostar 3 000 extra att köra ner lastbilen med grejerna än vad det brukar kosta.
Så exakt, att det, liksom det blir liksom fel, i fel ände. Och då, då var ju den här arrangören så klok och sa jag förstår det, så vi får ställa in och så får köra nästa år istället då. Men att de inte ens grejer, jag bara tänker på hur mycket som du pratar om ketchupflaskan där. Mm. På så många nivåer en sån här grej kan slå som man inte överhuvudtaget tänker på. Ja, men vad fan om en artist åker och spelar, det har väl ingen betydelse.
Men nu måste jag få fråga om den här Putin-grejen som du sa här. Mm. Min naiva från utsidan så ser det ut som svenska politiker hade utifrån den här konversationen en fruktansvärd tur som liksom fick Putin att skylla på att det på något sätt skulle vara hans fel. Att vi har fått den här situationen med sänkt köpkraft och inflation och så vidare. Medan jag mycket mer tycker att det handlar om det som du beskrev först. Det vill säga att vi tryckte en sån jädra massa pengar och lånade av oss själva under pandemin. Därför att ingen skulle drabbas. Det var viktigt att hålla igång. Att det här är snarare en baksmälla av dels att Sverige har blivit väldigt beroende av andra länder. Och det märker man ju när det är rörigt då. Att då blir det dyrt. Men också att vi kanske öste på. Det är lätt att vara efterklok, men vi öste på finanserna väldigt mycket för att vi var så rädda att hela världen skulle stanna under pandemin. Så att nu betalar vi snarare priset på politiska beslut under pandemin än att vi betalar priset av vad Putin är. Jag tycker man kan anklaga honom för mycket, men kanske inte kan skylla honom för inflationen i Sverige. Liksom. Och vad säger du om det?
Ja, jag skulle säga att det är kanske att underskatta lite för mycket kriget i Ukraina. Jag tror... absolut att den här expansiva penningpolitiken och finanspolitiken då har bidragit till att utvecklingen har blivit som den har blivit idag. Det tror jag, det håller jag med om. Men jag tror inte att den hade blivit så våldsam och så snabb om vi inte hade fått invasionen i Ukraina.
Mm. Vad hade vi haft tror nu vad hade vi haft alltså, utan
risken
invasionen?
Är att det hade kunnat kört på ett tag till. Vi hade lite högre inflation innan absolut, men det hade kunnat falla tillbaks precis som centralbanken alltså som Riksbanken trodde om inte kriget i Ukraina hade kommit och så hade vi kunnat kört på ett tag till. Men jag tror att vi förr eller senare hamnar alltså problemet för Sverige det är att hushållen är extremt skuldsatta och jag säger det igen. Hushållen i Sverige är extremt skuldsatta. Enligt The Economist så är Sverige det landet i OECD som är mest räntekänslig. Mm. Ett land som har högre skuldsättning så vitt jag minns nu och det är danskarna. De har något högre skuldsättning än vad vi har. Men svenskarna, jag tror 80% av alla som har lån har ju då kortare löptid eller bindningstid än 2 år. Så väldigt många har rörligt eller bindningstid under 2 år. Och det är väldigt, väldigt många. Så att med den här höga skuldsättningen och med en hög andel rörlig ränta så räcker det med en liten ränteuppgång för att det ska få en stor effekt på boendekostnaden. Och eftersom boendekostnaden är den enskilt största utgiften för hushållen så slår det här väldigt hårt. Och det är klart att hade invasionen i Ukraina inte hänt och vi hade liksom rullat vidare med en expansiv penningpolitik och kredittillväxten hade fortsatt ett tag till, ja, då hade vi lagt på oss ännu mer lån och ännu högre räntekänslighet. Och det hade räckt med en ännu mindre ränteuppgång för att det skulle bli en dramatisk effekt. Så att min oro, jag har många gånger känt mig ganska ensam i liksom inställningen till att vi måste hejda oss liksom med den här skuldsättningen. Vi kan inte ha liksom 4-5 gånger årsinkomsten i lån och sen inte fatta att om räntan går upp så kan det innebära att jag måste sluta med all annan konsumtion än extremt nödvändig konsumtion. Resten måste bort. Och vem vill leva så? Liksom? Inte jag. Så att jag tror att ett stort problem är amorteringskulturen i Sverige och vi direkt med att gå till Finland så ser man en helt annan inställning. Ska jag ta ett exempel bara för att belysa det här då. Lek med tanken att du lånar 1 miljon kronor, räntan är 4% och så sitter ni och funderar på, ska jag amortera på 20 år eller på 30 år? Om ni då väljer att amortera på 20 år istället för 30 år så spar ni 200 000 i total kreditkostnad. Alltså, den totala kreditkostnaden minskar med 200 000 om ni amorterar på 20 år istället för 30 år. Hur många bolånekunder tror ni får den informationen och går till banken? Inte många. Mm. Och jag säger igen, 1 miljon i lån, 4% i ränta. Att amortera på 20 år istället för 30 år innebär att du sänker den totala kreditkostnaden med 200 000 spänn. Det är 20% av hela skuldbeloppet. Det är väldigt mycket pengar. Mm. Så att amortering, det gör man för sin egen skull. Det sänker boendekostnaden. Det minskar den totala kreditkostnaden och det ökar dina möjligheter att låna pengar i framtiden. Om du istället, som många svenskar gör, amorterar inte en spänn, ja då har du efter 50 år betalat 2 miljoner i ränta till banken och har fortfarande lånet på 1 miljon kvar. Så amortera, det är bra. I synnerhet nu då, om du vill spara och inte öka din finansiella risk, alltså gå upp på börsen och sånt där. Amortera, det sänker den finansiella risken. Och amortering är ett sparande, det är inte en utgift. Många säger ju det här med amortering som en utgift. Så fort det börjar snackas om att jag kanske amorteringsanstånd och sådär, då ser alla det som en jättebra grej. Och vem tror ni tjänar mest pengar på att kunderna inte amorterar?
Såklart,
banken. Exakt.
Men då säger jag, om man nu sitter i ett läge där man har en okej ekonomi, Och så säger du så här att man ska, jag håller med dig. Jag har varit lika ensam i mitt amortering, så jag har varit supernördig kring amorteringen jämt. Och då har jag ju hela tiden fått höra till korkad jag. Därför att hade jag bara tagit, om jag hade haft de här. Och då menar jag så här, det är många idag, jag vet inte hur många. Men säg att det är ändå ett antal som sitter på fonder som man också blivit rekommenderad till att spara. Mm. Man har sin ISK som man, man har hos sin bank eller man har hos någon sparat ihop 500 000 säger vi. Säg att du har 500 000 kronor och sen så har du 500 000 eller 1 miljon eller 2 i lån. Mm. Nu när de här tiderna då, skulle du säga, för tidigare har det varit en enkel ekvation. Mm. Vi har betalat 1-2% i lån. Vi har i snitt fått, som börsen kanske, 7-9% per år i vinster,
avkastningar.
Ja. Då har det ju varit så här, hål i huvudet i ett rent ekonomiskt, i ett kortsiktigt tänk på att tänk att amortera bort de där pengarna.
Ja.
Nu är det ju nästan så att man får ju typ ingen avkastning längre. Många har ju backat upp till 30%, men alltså kanske den vanliga 10-15% är ingen konstigt att man har backat.
Nej.
Och vi vet fortfarande inte. Och vi rekommenderar ju alla fortsätt spara, fortsätt sätta in, för vi köper också billigt.
Ja.
Men de som, om man nu sitter med en påse pengar som nu faktiskt inte längre ger några 4% som man kanske har då i ränta.
Mm.
Ska man betala bort lånet?
Jag skulle säga så här. Tre saker som man ska...
Det känns som att det var en vanlig fråga. Du bara väntar, du förstod att den skulle komma. För det här är antagligen att ni står inför. Liksom,
absolut.
Att det är en
vanlig... Så här tycker jag att alla lyssnare ska prioritera. Nummer ett, sparbuffert. Det första man ska göra, det är att göra en budget så man får koll på sin ekonomi. Ingen koll, ingen möjlighet att påverka ekonomin. Så gör en budget. Gå igenom sen dina nödvändiga levnadskostnader och dina faktiska levnadskostnader. Och för de allra flesta hushållen så kommer man upptäcka att de faktiska levnadskostnaderna, de kan man minska med 30-50%. De allra flesta.
Om vi stänger av tv-kanalerna, köper billiga kassen.
Och försäkringar. Liksom,
så klarar vi. Vi kan överleva på hälften.
Ja, så 30-50% skulle de allra flesta kunna sänka sina faktiska levnadskostnader med. Det är det ena. Det man ska prioritera sen, det är så här, okej, har jag en sparbuffert? Det är nummer ett. Alla ska prioritera en sparbuffert på minst 2 månadslöner efter skatt. Minst 2 månadslöner efter skatt. Det är nummer ett. Har man en sparbuffert, då tycker jag nästa fråga blir, har vi en hög skuldsättning? Och i svaret ja, då ska man prioritera amortering. När har man en hög skuldsättning? Ja, då skulle jag säga, som en bra tumregel, om du har lånat mer än 3 gånger din årsinkomst eller har en belåningsgrad, alltså lån i relation till bostadens värde som är 65-70% eller mer, då ska du amortera. Men har du en sparbuffert och har en låg skuldsättning, då kan man prioritera då läget. För det finns ju möjligheter nu. Lek med tanken att ni har suttit och tittat på att vi skulle behöva köpa en större bostad. Ja, det kan vara ett bra tillfälle att passa på då om man ska köpa en större bostad. För även om bostadspriserna har sjunkit i procent lika mycket, så i kronor räknat har de större bostäderna sjunkit mer. Så mellanskillnaden är mindre. Är du ung, har bott hemma och lyckats spara en massa, då har du inte drabbats av prisnedgången på bostadsmarknaden. Ja, då kan du gå in och köpa en bostad billigare idag. Och det här med att ha du stora marginaler och som sagt den här sparbufferten och inte allt för hög skuldsättning, ja då kan du fortsätta spara naturligtvis på börsen. För vinnarna på börsen, det är den som spar långsiktigt, sparar regelbundet och inte underskattar avgifternas betydelse. Förlorarna, som alltid, det är de som jagar snabba pengar. Det är ett säkert sätt att aldrig bli rik. Så spara regelbundet, var långsiktigt och underskatta
avgifterna. Men så den här påsen pengar då? Ordningen. Men om du ska göra det förenklare då?
Mm.
Så att om du har en skuldsättning då, som du sitter ändå bra till. Du har en skuldsättning som är lägre än 65, så sa du någon siffra.
Låt säga under 50% och så har vi marginal.
Då tycker du att man behåller den till en avkastning av 0 under något år till?
Jag tycker att man ska fortsätta spara nu regelbundet, men då ska man spara naturligtvis på ett sånt sätt så att det motsvaras av din riskvilja och sparhorisont. Så att,
men du ska inte sälja och göra det av med lån? Alltså nu pratar jag ju klumppris.
Sälj om man har sparat ihop det, men det har det gått ner.
Nej, jag skulle inte, om jag hade en belåningsgrad på 30-40% som många villaägare har, Och jag hade 500 000 som du sa i ditt exempel på i fonder och aktier, så skulle jag inte sälja idag. Nej, det skulle jag inte göra.
Men om du hade 70% belåning och 500 000 som har gått ner 30% nu då, skulle du casha ut den eller säga så här, jag är med på uppgången?
Det skulle jag göra. Om jag hade, och det utgår jag ifrån, eftersom jag tycker att ska man vara på börsen så har man ju ett långsiktigt sparande. Så de här pengarna som jag har då, som är värda den här 500 000, har jag haft länge. Och haft det länge har jag fortfarande stora orealiserade vinster. Mm. Får inte glömma bort att börsen gick upp 70% under pandemin. Mm. Så att liksom, många har ju fortfarande plus, även om man tittar 2-3 år tillbaka.
Och det där är intressant. För så,
sen ska det inte spela någon roll, men liksom, mentalt kan vara bra att trösta sig med att jag har fortfarande mycket vinster i mina placerade medel.
För det blir många sådana rubriker att börsen rasar och nu går fastighet, liksom lägenhetspriserna ner, och då sitter man ju där och kollar lite ändå på Hemnet på statistiken. Gör jag, titta vad har hänt med mitt boende, då ser man ju det har gått ner massor. Och så zoomar jag ut lite så ser jag, ja, fast det har inte gått ner. Egentligen är jag tillbaka till där jag var före pandemin. Så, så hittills, och jag köpte den inte på spec, så egentligen är jag på plus minus noll. Ja. Så det gäller också att ha lite, så här,
lite perspektiv.
Inte gå på kvällstidningsrubriksperspektiv.
Ja. Men hur är det med stora kontra små bostäder då?
Alltså, en gång till, hur är det med?
Stora, alltså villa, stora lägenheter kontra ett och två.
Det varierar lite grann beroende på ort och så. Jag skulle säga att vi har inte en bostadsmarknad. Jag skulle säga att vi har fyra bostadsmarknader. Dels en för småhus respektive en för bostadsrätter. Och sen har vi liksom, när det gäller småhus då, en för storstäder och en för landsbygden eller mindre städer. Och samma sak för bostadsrätter. Så att, och vi kan ju ha ett kvartal där bostadsrätterna har gått upp i en kommun och gått ner i en annan kommun. Så att det är väldigt lokal. Marknaden är ju lokal också. Så att det ska man framförallt...
Ja, men min tanke är så här att, om man... Ja, jag förstår. Men tanken som jag menar är att om du ska köpa en villa så har du säkert en ambition att där bor jag i 5-10 år. Det är ändå idén kanske om du
köper ett hus. Absolut, liksom, det vara så.
Det är lång tid och det här spelar inte så stor roll om den går ner lite nu ett år till eller två.
För jag ska bo där i 40 år eller 30 år.
Så är ändå idén. Medan sen ett eller två kanske man köper så här, jag ska ha den i 2 år. Mm. Jag kan göra en brakförlust och sen sitter jag fast där i en förlust.
Och det är det som oroar mig lite.
Är det någon tanke som stämmer? Liksom?
Ja, när man köper en bostad, oberoende av vad det är för någonting, bostadsrätt eller ägarlägenhet eller småhus, så tycker jag att tanken ska ju då vara att man ska bo där länge. Och med länge så skulle jag säga att man bör ju bo då åtminstone 4-5 år eller längre. Varför då? Jo, för tittar man tillbaks nu ser jag ju att vissa priser har gått ner så pass att vi är tillbaks på 2017 års nivå. Och det är också en sån här grej att titta på. Hur lång boendehorisont måste man ha för att allt har fått pengarna tillbaka? Och med ett undantag då från 90-talet då, så ligger det någonstans där runt 5-6 år. Då är det hygglig hög sannolikhet att du inte behöver vara orolig för att sälja bostaden till ett lägre pris. Mm. Så att någonstans så tycker jag alltid, och då är det klart det är olyckligt då, för är du ung och ska plugga på annan ort och det går inte att få tag på en hyresrätt, ja, då har det ju säkert hänt mer än en gång att föräldrarna hjälper till och så köper man en liten etta eller en tvåa till sin son eller sin dotter. Och det är klart att då ska man vara medveten om det, att det där är inte helt riskfritt. Bostadspriserna kan gå ner. Och det är också en sån här grej som jag har känt mig ganska ensam om i medierna, har gått ut och sagt liksom att köper man en bostad så måste man ha en längre en längre boendehorisont än liksom 1, 2 eller 3 år. Mm. Jag menar, studier kanske pågår i 3, kanske 4 år normalt. Och det är klart, det är ju ingen garanti att bostadspriserna kommer att vara högre då efter den perioden. Men många har ju bara sett uppgångar och att pengar har varit i stort sett gratis och tyckt liksom att nej, men det, vi ser det som en investering, det kommer gå bra. Och nu ser vi att nej, inte den här gången.
Men apropå då uppgångar och nedgångar, nu kommer den ständiga tur- och slutfrågan. Mm. När vi sitter här om ett år, har räntan gått upp, gått ner? Har bopriserna gått upp? Gått ner? Har börsen gått upp?
Det är en 10 000-kronorsfråga. Jag hade ju jättefel när ni frågade mig här för ett år sedan, var det när jag satt här tillsammans med vår gode vän från ICA-banken. Mm. Och då visste vi ingenting om Putin å andra sidan. Och jag ska säga så här att med stor sannolikhet så kommer styrräntan som idag är 1,75 att stiga. Vi tror vid nästa räntemöte i november att man höjer med 75 punkter, alltså 0,75.
Och styrräntan, kan du berätta?
Det är Riksbankens prissättning av pengar när bankerna går till Riksbanken och ska sätta in eller låna pengar. Så det är sätt att styra, därav ordet styrräntan. Yes. Då.
Och det är inte den som är konsumenträntan?
Nej, utan det är en annan ränta då som du får av banken när du lånar pengar. Konsumtionskrediter till exempel, och bolånen. Och idag är den styrräntan 1,75 och vi tror att man kommer höja i november med 0,75 procentenheter. Och sen nästa gång man har ett räntemöte, det är i februari, då tror jag att man kommer höja med 25 punkter. Så vi tror att styrräntan kommer vara 1 procentenhet högre än man är idag, det vill säga 2,75 i februari.
Och hur mycket borde det slå
och
på ett bolån?
Och räkna med liksom att bolånen stiger i motsvarande takt. Så 1 procentenhet till ungefär på räntorna.
Vad skulle du säga då? Men om man kommer till eran bank i mars nästa år.
Ja.
Om man har så här schyssta förutsättningar, ja, inte superbra, inte dåliga,
ja,
man beviljas ett lån, var ligger den?
Ja, en rullig ränta på 4-4,5% skulle du inte förvåna med.
Nej.
Och då kan vi bara rulla tillbaka bandet och upptäcka liksom att det var ju många som lånade för inte så länge sedan till 1,25.
Mm. Så att men vi var många som lånade för 7 en gång i tiden, ja, också. Så det var,
och väldigt många hade kanske 1,5 då i ränta, men det fanns ju de som hade typ 1,25. Men 1,5 då, så 3 gånger högre ränta kort tid.
Ja, men det är galet. Jag kan ha sett fel, men jag tittade faktiskt på vägen hit. Men jag satt på cykeln. Men jag ville bara... Ja, men jag gick inte snabbt och tittade på ränteutvecklingen. 10-årsränta.
Ja.
Så kunde jag ju då ändå tro så här, ja, fast den kommer ju gå upp nu och sen så kommer den gå ner, så tar jag en 10-åring så borde den inte vara så dyr. Men det var ju en stående kurva uppåt. Har jag fel då?
Alltså det som är lite speciellt då.
Det var lite skakigt med mobilen. Ja. Men...
Alltså det som komplicerar det hela då det är att om ni tänker er ett diagram där vi har liksom tidsaxeln horisontellt och sen har vi då själva räntan vertikalt då. Så brukar man säga att korträntorna brukar normalt sett alltid vara lägre än långräntan. Alltså en 10-åring ska kosta mer i ränta än rörlig ränta. 3 månader till exempel. Mm. Men om vi tror att vi är på väg in i en lågkonjunktur, vilket vi tror att vi är, då är det ju, och vi pratar mycket om inflationsförväntningar, då är det ju inte ovanligt att vi har en omvänd räntekurva. Det vill säga att långa bindningstider kan ha samma eller lägre ränta. Och om man tittar idag på genomsnittsräntorna, alltså bankernas genomsnittsräntor, så är det inte så stor skillnad mellan en 5-åring, en 3-åring, en 2-åring och rörlig ränta.
Nej, det var det jag såg. Det var en ökning, men det var inte så stor skillnad. Men det var fortfarande dyrare på 10-åringen.
Det är den,
ja.
Precis. Och
då, det hade jag
och det kan vara omvänt
förstår
i februari.
Det verkligen inte varit. Nej, förstår det verkligen inte varit. Det har ju snarare varit att vi vet att det kommer att se bättre ut. Vi gör så här, vi kan absolut lova ut pengarna. Vilket, ja... Ja, nej, men...
det troliga är, jag skulle inte bli förvånad om vi i februari kommer ha en rörlig ränta som kommer vara högre än 10-årsräntan till exempel. Och det har att göra med att få tror då om marknadens aktörer att vi kommer ha den här höga inflationen i all evighet.
Mm.
Så det handlar väldigt mycket om inflationsförväntningar. Och är vi dessutom på väg in i en lågkonjunktur så är det mycket som talar för att inflationen ska ner.
Så då kan man väl ändå säga om man inte har ett fast behov om du köper din villa... Om du inte verkligen ligger på gränsen och verkligen, verkligen, verkligen vill veta vad du har för månadskostnad en lång tid framöver så ska du inte binda så lång tid.
Precis. Så rådet till alla som har goda marginaler, och då menar jag låg skuldsättning, både relation till bostadens värde och inkomstens storlek, och har inga problem med kassaflödena och tål en betydligt högre ränta än det vi har idag, ja, det är bara att rulla vidare. Det finns ju någon som tycker att om man inte har råd att ligga med rörlig ränta, då har man tagit för mycket lån. Och det ligger faktiskt någonting i det.
Banken räknar ju på mer än 4%.
Vi räknar på 6% ränta. Ja, men där
det gjorde man ju även när man köpte på en så var det ju 6 banken räknade med.
Ja, men man ska komma ihåg då, vilket många gör felet. Jag skrev en debattartikel som tror jag publicerades den 1 augusti i Aftonbladet. Där jag tog upp det här med kalkylräntan. För många tänker så här, ja, men kalkylränta på 6%, där är vi ju inte nu. Hushållarna stora marginaler. Men det är en sanning med viss modifikation. För det jag gjorde i mina beräkningar då, och det bankerna gör, det är att säga så här, ja, men vi behöver en kudde, vi behöver en buffert. Så vad vi banker gör, det är att vi tittar så här, okej, den här bostaden vill du köpa, så här mycket behöver du i lån, och så räknar vi baklänges då med 6% i ränta. Räcker din inkomst? Men det man ska komma ihåg då, i den här kalkylräntan på 6%, då räknar ju vi med att ja, men dina levnadskostnader kan gå upp. Det är inte bara om räntan går upp till 6%, utan räntan kan gå upp, men det kan ju också uppvärmningskostnader, dina levnadskostnader, en massa saker kan ju gå upp.
Mm.
Och det jag visade i mitt exempel då var att hur mycket marginal de här 6% är ju någonting i kronor räknat för varje kund som kommer med sin kreditansökan då. Att de här 6% kanske är 4500 kronor i marginal. Så räknar jag då, vad händer då om vi har en inflation på 8% parallellt med att räntan går upp med 2 procentenheter? Ja, då visar sig att då har man ätit upp den här kalkylräntan på 6%.
Mm.
Så vi redan
det blir
idag dyrare med den här inflationen
och det blir dyrare med uppvärmningen och sen månadsavgiften på föreningen och dessutom
exakt,
så
precis
räntekostnaden. Och då är det där sexiga uppätet. Liksom.
Ja, och det var det jag räknade just i det där fallet, att en person som hade levnadskostnader på 10 000 har nu levnadskostnader på 11 000. Bostadsrättsföreningen har ju också en inflation, så det betyder att månadsavgiften går upp med 1300 spänn på grund av räntan, och sen går den upp med 200 spänn därför att uppvärmning och sophämtning och annat också har gått upp. Och sen har ju räntan gått upp med 2%. Ja, men då är ju de där pengarna borta.
Mm. Och vad betyder det här då för bostadsmarknaden? Vi har ju pratat om att det är fyra marknader, men nu, du får gissa. Och vi
att med stor
kommer
sannolikhet
inte
så kommer bostadspriserna fortsätta ner, och det har vi pratat om ganska länge nu. Och skälet till det är, vi kommer ju släppa boindex här om typ en månad, där vi mäter just de här sakerna. Så att jag har inte siffrorna ännu, men gissningsvis då, eftersom vi vet att räntan har tagit vägen. Om man tittar på den som köper en bostad idag jämfört med ett kvartal innan, så är bostadspriserna lägre. Allt annat lika så får man alltså en lägre boendekostnad eftersom köpeskillingen är lägre. Men räntan är ju högre idag. Så visst, skuldbeloppet om man belånar sig till 85% till exempel är ju lägre jämfört med ett kvartal sedan, för bostadspriserna har gått ner. Men räntan har gått upp desto mer.
Mm.
Så att räntekostnaderna och boendekostnaden totalt sett kommer ändå öka. Mm. Eftersom bostadspriserna inte har sjunkit så mycket som räntan har gått upp. Så att den som köper en bostad idag har större månadsutgifter, högre månadsutgifter än den som köpte för ett kvartal sedan. Och det talar ju för att bostadspriserna ska fortsätta ner. Så jag är av den uppfattningen att jag skulle kunna tänka mig att bostadspriserna, innan de liksom bottnar ur, faller lika mycket till som det har gjort nu. Och det har fallit ungefär 7-8%. Det kan falla nog ungefär
lika mycket. I Stockholm på 1-2 år hörde jag prata med en mäklare så sent som igår, som sa att det gått ner 12% i hans ja. Alltså, i innerstad.
Och det är ätterna. Det roliga är att det är inte längre så att ätterna är de dyraste per kvadrat. Utan nu 3-4 brukar vara lite högre nu per kvadrat. Så ätterna har tagit mycket stryk. Mm. Men jag tror att det beror på att många har köpt ätter i spekulation. Många som äger en etta har inte det som sitt permanent boende. Många har ju mer än en bostad. Jag vet själv många personer som bor inte ens i Stockholm, men som har en liten etta i Stockholm. För när man väl är här på besök så tycker man det är skönt att ha den där bostaden. Det är ju sånt som man kan sälja.
Och det är oftast,
och det görs nu.
Så har de bott under pandemin på gården i Skåne och knappt varit där. Ja. Och nu börjar det bli skakigt med marginalerna.
Ja, och de har ändå köpt den för länge sedan och säkert gjort en stor vinst. Ja, man kan kosta på sig att göra det. Ja.
Men det är väl jättebra då,
och många unga
ska komma in på bostadsmarknaden. Då finns det ju chanser nu då. Ja. Liksom.
Det är en hög jävla ränta.
Jo, men räntan ändras ju under de 50 åren man lever. Det är klart det gäller att få upp det där första. Men vi kan ju inte sitta här gång efter gång och prata om att unga måste få komma in på marknaden. Men samtidigt tycka att det är priserna får inte gå ner. För att om vi inte ska börja ge ingångslöner på 60 000 i månaden, då måste det bli billigare att köpa detta. Annars så går det inte
upp. Och det är ju det positiva nu. Att för de unga som inte har förlorat någonting på sina bostäder, utan kanske bott hemma och kunnat spara pengar till en kontantinsats. Nu blir det ju lite lättare att få upp till en kontantinsats, och på sikt så kommer ju naturligtvis boendekostnaden bli lägre, eftersom precis som Charlie säger att någon gång så ska vi förmodligen ränta ner då igen. Mm. Sen vill jag ändå påtala det att vi ska nog inte räkna med att räntorna ska gå ner till de nivåer vi hade tidigare. Vi har haft extremt låga räntor. Det är ju det som har varit extrema, att kunna låna till 1,5% i ränta.
Mm.
Utan de räntorna vi har nu är ju mer normala.
Eller hur?
Så att vi ska nog inte räkna med att räntan kommer gå ner så mycket mer.
Det finns ju något sunt i det hela ändå.
Och den som säljer en bostad för att köpa en annan bostad, man ska gå från en tvåa till en trea eller från en trea till en tvåa. Där får man ju också då tänka att där är ju inte samma typ av panik heller. Om jag får 20% mindre när jag säljer, men jag får ju också 20% billigare på det jag köper. Så att om det går upp eller ner är ju nästan en teorifråga eller möjligen en skattefråga.
Mm.
Så man ska inte heller få panik över att nu säljer jag min lägenhet för 100 000 mindre än vad jag köpte när jag förlorat pengar. Ja, men så länge du ska köpa
en bostad till.
Budar på en annan där, så har ju den gått ner exakt lika mycket. Och köper du större har den dessutom gått ner mer.
Mm.
Men där kan vi ju ha ett annat möte om vad som händer när man är belånad mer än vad lägenheten är värd. Det hoppas vi slipper bjuda in dig till den podden, men det kan bli i februari.
Men jag hoppas att vi kan få bjuda in dig senast i februari igen.
Ja, det ser jag fram emot.
Och få en... Det är alltid så kul att få det aktuella och update från dig. Det här är mycket att fundera. Det ska bli spännande tycker jag att se hur det här kommer och vart det tar vägen.
Ja, man kan ju gå omkring och oroa sig, men som min goda vän säger, den mest improduktiva känslan man kan ha är oro. Ingenting blir att man oroar sig. Man får göra sin budget, man får titta på vad man kan påverka, och resten får man förhålla sig till så att det är spännande och tänka, vi kommer nog överleva det här också liksom. Det...
Och sen får vi väl hoppas att det jävla kriget tar slut, för det är bara piss och skit.
Ja, verkligen.
Ja, hörni,
stort tack Arturo, för att du var med.
Tack kartongen. Själva.
Tack så mycket. Tack.
Podplay.